caught me in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life. Så där, ja, The Smiths och Heaven Knows I'm Miserable Now trummar igång Tyres Radions nya kulturprogram som heter Kulturbordellen, och jag som är din hallick i det kulturella Tyresö heter Niklas Wennergren. Om vi har en kulturbordell, vad passar bättre än att som första gäst ha en gammal bokhora som gäst? Tyresös läskigaste kvinna, Helena Dahlgren, välkommen.
Tack så mycket.
Jag läser innantill här. Du är 36 år, född och uppvuxen i Tyresö.
Stämmer. Nej, inte född faktiskt, jag föddes i Solna.
Okay.
Men jag flyttade till Trollbäcken när jag var ett.
Ja, ingen är perfekt.
Nej, jag vet, förlåt.
Men det där går att tvätta bort.
Ja.
Småbarnsmamma till ett par tvillingar som heter Agnes Cecilia och Elsa Elvira. Mm.
Och så är Maria Griper-referens där i första.
Det är så det är.
Agnes Cecilia, en sällsam historia.
Mm, precis, det kände jag igen. Elsa Elvira, är det någon
Alltså Elvira heter min gammelmormor. Aha. Och Elsa heter faktiskt Bertas mamma i Skuggserien som Maria Griper har skrivit också.
Okay.
Så det är också en litterär referens.
Mm. Men normalt sett så kallar de för Agge och Elvis, eller?
Typ.
Ja.
Mammas älsklingar.
Du är också högaktuell på, eftersom du snart ska släppa din första bok.
Ja, första roman.
Första roman, förlåt.
Ja.
Ja. Men vi börjar från början. För några månader sedan fick du kulturstipendium från Tyresö kommun.
Stämmer.
Hur känns det? Så här, liksom, man säger att man aldrig är poet i sin egen stad, men...
Det kändes jätteroligt. Mm. Alltså, jag har fått priser och utmärkelser och så förut, men det här var nog det jag blev gladast över. Och det har säkert att göra med det här att man vill så gärna få bekräftelse från sin hemstad. Och Tyres och jag var kanske inte de såtaste av vänner under gymnasiet. Vi spelade The Smiths där innan, Heaven Knows I'm Miserable Now.
Ja.
Och det var ju lite så det kändes där ett tag.
Mm.
Morrissey sjöng om mitt liv, och jag kände mig ganska ensam, och det fanns inte så många som jag. Det här var ju innan internet också. Hade internet funnits, det kom ju där i skarven någonstans när jag var 16-17, men hade det funnits när jag var yngre så hade jag nog, ja, det kanske jag inte blivit författare.
Nej.
Jag vet, jag, så att det kanske var bra ändå. Men nej, jag blev väldigt glad. Lite rädd, så här skräcknörd som jag är, för att det skulle bli som, du vet, i balscenen i Carrie.
Ja.
När hon kommer dit och tror att hon är prom queen, och så får hon en hink med grisblod över sig där uppe på scenen.
Ja, men det fick du inte.
Nej, det fick jag inte. Och min bror hade snällt erbjudit sig att komma och hjälpa mig att tvätta bort ifall det skulle vara så. Men det blev inte så. Jag fick pris och pengar och det var trevligt.
Ja, det var ingen jättesumma, men det...
Nej, men symboliskt.
Symboliskt är det ju ganska viktigt sånt där.
Ja, och sen också tror jag, för att det var första gången som jag blev lite nischad som en Tyresö-författare. Jag har ändå bott här nästan hela mitt liv, och min kommande roman och så, det pojken utspelar sig här. Uppvuxen i Trollbäcken, bor i Bollmora nu. Och
ja.
Det är ju ändå, den här platsen man växer upp på sätter ju på gott och ont spår igen.
Ja.
Och det man verkar inom. Så att därför var det extra kul, tyckte jag.
Ja, det kunde vi höra en annan pristagare berätta om också.
Nino
Ramsby. Mm. Som inte heller var så där jättenöjd med att leva i ett utanförskap i Tyresö kommun.
Nej, precis. Det var ett jättefint tal som han höll.
Mm, verkligen.
Verkligen. Och även om jag inte specifikt gått igenom samma saker som Nino, så kunde jag relatera väldigt mycket till det. Och det sa jag till honom efteråt sen också.
Mm.
Men jag hoppas och tror att Tyresö och världen har blivit lite snällare, även mot de som kanske inte passar in i alla färdiga mallar. Jag vet inte faktiskt. Jag hoppas det för mina döttrars skull.
Mm.
De har ju liksom nörd-DNA. Å andra sidan är de två. Så det kanske går bra.
Ja.
De är mycket coolare än vad jag var också.
Dubbel nörd-DNA.
Ja.
Ja. Ja.
Faktiskt. Jo, deras far är väl också lite lagd åt det hållet.
Ja, men som sagt, du pratade lite om din uppväxt. Var växte du upp?
Jag växte upp på Korpstigen, precis bakom Skällmacken där. Ganska nära
Trollbäcken.
I Trollbäcken, nära Kumla skola.
Mm.
I en sån här klassisk mexitegelvilla.
Ja.
Med mamma, pappa och två syskon.
Mm.
Jag var helt besatt av djur, och i synnerhet katter. redan som liten och släppade hem katter ibland och bad för nätet som att få ett husdjur, men jag fick aldrig det. Jag fick en nymfparakit som bajsade ner hela mitt rum. Så jag fick aldrig några djur, men däremot så läste jag väldigt mycket.
Mm. Det är därför man har bur till fåglar.
Ja, men han tyckte ju om att fladdra omkring där, lilla gubben. Han kanske lever fortfarande. Winston Churchills papegoja dog ju bara för några år sedan. Vet du?
Ja, nej, det visste jag inte.
Även parakiter blir ju vansinnigt gamla.
Jaha, okej. Okay. Mm. Jag vet ju att, vad heter de här talande, kakaduer? De kan bli upp mot 200 år.
Det är galet.
Ja, det är fullkomligt galet. Liksom, då vet man ju så här att, fan, den här kommer ju överleva mig.
Ja, det är lite läskigt.
Det är det.
Ja, så tänker jag ofta. Ja. Så tänker jag när jag går omkring och ser på träd och blommor och allt möjligt. Jag är nog ganska lagd åt morbida hållet, men jag tänker mycket på det. Mm. Det kanske är någonting som kommer när man är en skapande människa också. Att man tänker mycket på döden och att man vill sätta avtryck för den tid man har.
Ja, just det. Vi drömmer oss kvar lite i din barndom. Mm. Din skräckfyllda barndom.
Nej, det var inte skräckfyllda.
Du gick väl i skolan i Kumla?
Sofieberg först, sen Kumla.
Ja, okay.
Sen Tyresö gymnasium.
Sen Tyresö gymnasium också. Ja.
Jag stannade här hela vägen.
Okej. Var du en sån där elev som prompt skulle skriva 8 A4 sidor om vad gjorde jag på sportlovet när vissa skrev 2 meningar?
Jag skrev nog snarare 24 sidor och sen så skrev jag en extra uppsats när jag var klar.
Det är sant, började
då? Ja, men det är sant faktiskt. Ja. Och det var nog mycket tack vare mina svensklärare som alltid uppmuntrade mig. Mm. Det var så talande, för jag minns en av de där uppsatserna som skulle skriva skulle handla om min första kärlek. Mm. Men jag hade inte upplevt någon första kärlek då, jag var väl 14 kanske. Så jag bad om att skriva om mina favoritböcker istället.
Ja.
Och gjorde det, typ 15 sidor.
Ja, just det.
Och insåg sen att jag hade ju skrivit om min första kärlek.
Ja, precis.
På ett sätt.
Ja.
Så att när jag var den där eleven som alla lärare älskade och klasskamraterna kanske himlade på ögonen åt lite. Det finns en passage i min kommande roman, och det är pojken där huvudpersonen som är 19 och uppvuxen i Tyresö berättar om hur hon brukar sitta med sin engelsklärare och prata om Oscar Wilde på rasterna. Mm. Det gjorde jag också.
Ja, okej. Okay. Det är fantastiskt.
Ja, på sätt och vis. Jag vet inte. Jag var lite rädd när jag skrev det för att folk skulle tycka att nej, men vadå, sådär håller inte 19-åringar på, men jag gjorde det.
Ja, det gör jag. Ja. Ja. När kom du in på skräck, så att säga? Vi kan väl nischa dig som skräckboksförfattare?
Ja, absolut. Jo. Förra året så skrev jag en bok som heter 100 hemskaste, som kom ut på Modernista. Som är en slags förtäckt självbiografi, kan man säga. Ska jag läsa lite ur inledningen kanske?
Ja, det
kan
jag. Kontext. Varsågod.
Kontexten här är att jag gick igenom en skilsmässa för några år sedan. Och stod nere i vår källare i Hanviken och packade ner mitt liv helt enkelt.
Mm.
Och började fundera på vem jag var, vem jag skulle bli, vem jag hade varit. Sådana naturliga tankar som kommer under en kris. Sådär. Och just då så stod jag och packade ner min skräckhylla som är full av gamla svarta legendakatronage från Stephen Kings 80-talsproduktion.
Mm.
Och tänkte att nej, men skräcken har alltid funnits där.
Mm.
Vi ska se vad jag skriver här. Jag är 5 och smygkollar på V i mina kusiners rum. Jag är 9 och hittar en tummad pocket med en dreglande hundnos på omslaget. Jag är 15 och vågar inte lyssna på Nick Cave's Murder Ballads när jag är ensam hemma. Jag är 35 och flyttar, bryter upp. Hela mitt vuxna liv går in i en ny fas. Vad återstår? Kanske detta trots allt. Mina Stephen King-böcker. Svarta legendakartonage, badkarslästa trade paperbacks, de senaste årens dyra illustrerade specialutgåvor. Ett helt läsande liv. Shirley Jacksons noveller, M.R. James spökhistorier. Gallan på Scullys pumps när hon hittar Tums näste. Spökhusen, kyrkogårdarna, de onda tankarna som tvingar sig på när jag är ensam. Derry, Manderley, Sunnydale. Blev jag kvar där? Minnena. Rädslorna, urskräcken. Allt som kraftar sig fram och vill ut. In. 100 skräckupplevelser som tar mig i handen och drar mig tillbaka ut i de mörka, mörka skogarna. Vill du följa med?
Ja, det vill ju alla.
Ja, jag hoppas det.
Vi lägger på en skiva. Jag tänkte vi skulle spela Dreaming My Dreams med Carl Blau. Varför har du tagit med den?
Jag älskar alternative country. Mm. Och Carl Blau upptäckte jag när han var förband till Jayhawks på Nalen i september förra året. Och jag älskar den här riktigt tunga, mörka countryn som Johnny Cash var så bra på. Mm. Och det här är liksom Johnny Cash möter Roy Orbison. Det är blått, så in i bara helvete. Och jag tycker den är väldigt vacker.
Då spelar vi den.
Yes.
I hope that I won't be that wrong anymore. Maybe I've learned this time. I hope that I find what I'm reaching for, the way that it is in my mind. Someday I'll get over you. I'll live to see it all through, but I'll always miss dreaming my dreams with you. But I won't let it change me, not if I can. I'd rather believe in love and give it away as much as I can to those that I'm fondest of. Someday I'll get over you. I'll live to see it all through, but I'll always miss dreaming.
Där, Carl Blau, Dreaming My Dreams. Förband till Jayhawks. Det var riktigt usel konsert, har jag läst.
Nej, jag tyckte inte det.
Du tyckte inte
det. Men grejen är att det går inte att lita på mig när det gäller såna saker. För jag är så otroligt nostalgisk. Och jag tror att det finns få band förutom The Smiths som jag har lyssnat så mycket på som Jayhawks.
Mm.
Det är väl inget band som någon kanske älskar, men det är ett band som väldigt många gillar.
Jag älskar dem.
Ja, jag med faktiskt.
Ja.
Otroligt melodiösa. Och,
stämsången.
Ja, stämsången. Nu var det bara Gary Lawrence. Mark Olson är inte med längre.
Nej, precis.
Men jag tyckte det var en bra konsert.
Mm. Nej, men de skivorna de gjorde medan de två var fortfarande var ju fantastiska.
Ja, Tomorrow the Green Grass och Hollywood Town Hall. Och, jag gillade Smile också, faktiskt. Mm. Och även den där utskällda Sound of Lies, som inte så många gillade.
Nej, den var jag nog en som inte var så där tant på. Men strunt i det.
Ja.
Vi talar med Helena Dahlgren, Tyresös skräckdrottning. Åtminstone i hösten, när din roman kommer.
Ja, vi får hoppas.
Ja, vi har ju pratat lite. Du läste lite ur din fantastiskt spännande bok. Eller läskiga bok, ska vi säga. Det där fick ju mig att få både gåshud och lite kalla kårar. Vad är det som skrämmer dig? Är det det här som du läste om lite grann?
Det som skrämmer mig mest är nog, det låter så klischigt, men det är väl ytterst sett mig själv. Mm. Att inte kunna lita på mina tankar. För jag tror att är man, som jag är och alltid har varit, en tänkande person, en analyserande person, en kanske på vissa sätt ganska introvert person som gärna sitter hemma och läser och skriver och som har förlitat sig väldigt mycket på sin hjärna, så är det ju otroligt obehagligt om någonting sipprar in där. Mm. Något litet frö av någonting. Och det är därför jag älskar Hitchcocks filmer. Det är därför jag tycker att den här Nicole Kidman-filmen The Others är så bra. Och det är därför som jag tycker bäst om psykologisk skräck egentligen. Mm. Typ den som Shirley Jackson skrev. Mm. Edgar Allan Poe var ju bra på det också.
Ja, katten.
Ja, den är faktiskt med här.
Den är det, ja. Ja. Det var ju där man fick läsa i skolan.
Mm, jo, men jag är faktiskt med.
Eller är det Klockan den heter förresten?
Nej, den heter Den svarta katten.
Ja, så är det.
Och jag vill faktiskt slå ett slag för de här gamla stencilnovellerna. Mm. Som man fick, gud, som att jag är sponsrad från Lärarnas riksförbund. Men jag har faktiskt med flera såna här. För jag menar att vissa klassiker är faktiskt det av en anledning. Jag har med både Den svarta katten och så Shirley Jacksons fantastiska novell The Lottery, som mm. säkert alla som har läst engelska på gymnasiet har fått läsa. Fantastisk, otäck liten sak om masshysteri i en småstad. Och Joyce Carol Oates, som är en stor inspirationskälla till mig också. Mm. Hon som är Nobelpristippad hela tiden, men förmodligen inte kommer få det för att hon är för bred och för läst och så vidare. Samma dag som Donald Trump blev utsedd till president i USA så höll hon ett skrivarseminarium med sina elever på Princeton där de fick läsa just The Lottery. Så att det är ju, den kommer på 60-talet och är fortfarande väldigt relevant. Och skräck är ju någonting som alltid har funnits hos människor. Man kanske är rädda för olika saker, alltså yttre faktorer i olika tidsepoker. Mm. Men egentligen så handlar det om samma sak hela tiden.
Yep. Du är ju författare. Yep. Försörjer du som författare?
Eller? Alltså, sen årsskiftet så gör jag det, för att jag har faktiskt en projektanställning på ett dataspelsföretag som heter Star Stable, som gör hästspel. Mm. Och jag ska hjälpa dem att utveckla deras spel till böcker. Så jag sitter hemma och skriver barnböcker just nu. Och få betalt för det.
Okej.
Så att det är ju en väldigt bra sits för mig. Att jag har det här dagjobbet samtidigt som jag kan skriva egna saker också.
Ja, just det. Naturligtvis.
Mm. Men väldigt länge så har jag inte kunnat försörja mig. Och jag tror att det bara är ungefär 100 författare i Sverige som kan försörja sig helt och hållet på det. Så att jag räknar inte med att bli en av dem. Jag har några kompisar som är där faktiskt. Men det har tagit lite tid.
Ja. Du visade din bok. Har du gett ut dem mer än 100 hemskaste?
Mm, innan så har jag gett ut 4 stycken skräcknoveller som kom ut på Bonniers gamla digitala förlag Mix. Mm. En av dem finns inläst också på Storytel. Jag tror att alla finns som, alltså i digital form. Mm. Så det är e-noveller.
Okej. Okay. När kan man kalla sig författare? Kan man kalla sig författare när man har gjort en bok?
Ja, herregud. Alltså, tänk på Harper Lee som skrev To Kill a Mockingbird, dödssynden på svenska. Ja. Det var ju hennes enda roman fram till dödsbädden, då den här uppföljaren florerade. Och att inte Harper Lee skulle få kalla sig för författare är ju helt barockt.
Ja.
Eller Donna Tartt, en av mina favoriter. Hon tar ju väldigt lång tid på sig att skriva sina böcker. Hennes debut, Den hemliga historien, kom 1992. Mm. Hennes nästa bok kom 2002. Mm. Innebär det då att hon inte var författare under de där 10 åren?
Nej, just det.
Nej. Nej, men jag skulle nog påstå att författare kanske till och med är någonting man föds till. Man kanske inte ens behöver skriva böcker.
Kanske det. Fast du sa till mig någonting att det fanns en regel.
Alltså, jag vet inte om det är så nu, men tidigare så var det så att om man ville bli medlem i Svenska Författarförbundet så skulle man ha gett ut 2 böcker. Okay. Men jag tror att man har ruckat på det nu faktiskt, och att man menar 2 verk. Det behöver inte vara 2 böcker.
Nej, okay.
Jag är inte med än. Det är väl lite den här Groucho Marx-grejen, att man vill inte vara med i någon klubb som vill ha en som medlem.
Just det.
Men jag hade nog kunnat gå med redan när jag hade skrivit mina noveller. Mm. Gissar jag.
Okay.
Jag vet inte. Men det där är intressant. Det finns en stor grupp på Facebook som heter Författare på Facebook. Mm. Och förra veckan så var det en person där som länkade till ett inlägg på sin blogg, där hon dels ville berätta hur oerhört pretentiös alla var, och sen så skrev hon att jag vill inte kalla mig själv för författare, jag kallar mig själv för skrivare. Mm. Och det tycker jag låter så fruktansvärt fult.
Ja, det är det.
Författare är ju någonting stort, det är ju någonting man vill sträva till, men jag är inte helt bekväm med att kalla mig själv författare än. Det är väl för att jag har en sån enorm respekt för mina favoritförfattare. Mm. Men Joyce Carol Oates är liksom där uppe någonstans i Tyresö Views tak högst upp. Mm. Och jag sitter här. Men det går bättre och bättre.
Ja, ja, det måste du väl göra. Mm. Du var ju med också i redan i en bokblogg som heter Aftonbladet, som Aftonbladet hade, va?
Nej, jag var med på en blogg som heter Bokhora.
Okay.
Som sen blev upplockade ett tag av Aftonbladet. Vi hade en pocketsida där.
Okej. Okay. Mm. Vad gjorde du där?
Jag bloggade om böcker. Ja, okay. Och mitt liv ganska mycket också genom böcker. Jag blev rekryterad där, nu ska vi se, det var januari 2008. Mm. Och då hade Bokhora seglat upp och blivit en av de största bloggarna i Sverige. Vi vann stora bloggpriset sen också av Aftonbladet 2009. Jag var väldigt, väldigt tvillinggravid då, kommer jag ihåg. Mm. Och också på Nalen där jag såg Jayhawk sen. Och det finns inte en enda jäkla stol på hela Nalen.
Nej.
Nej. Så jag gick omkring där och hade foglossning och bar på den här plaketten. Och... nej, men det var jätteroliga år. Mm. Verkligen. Jag fick göra många intervjuer med stora författare. Sarah Waters till exempel. Mm. Jättekul var det. Mm. Och sen har jag bloggat själv också länge på min blogg Dark Places som är lite i träda just nu.
Mm. Dark Places, är det någon referens till James Ellroy? Eller?
Nej.
Det
är det inte. Det är en referens till Gillian Flynns andra bok, Dark Places, som blev film sen också.
Okay.
Men jag gillar James Ellroy också. Men i och med att jag har väldigt mycket fokus på thrillers och skräck så tyckte jag att det var passande.
Ja, han är ju inte direkt... han är väl kanske thriller, men...
Han är en karaktär. Alltså. Jag träffade Megan Abbott, en amerikansk författare som jag tycker otroligt mycket om, som fler borde läsa i Sverige faktiskt. Hon berättade en anekdot om att en gång så hade hon suttit i en bil med James Ellroy. De var på väg till någon deckargalen och sånt där. Mm. Och så helt plötsligt så gjorde han en så här sjuk detour och åkte iväg till ett villaområde och satte sig utanför ett hus och stirrade in genom fönstret. Och han fick för sig att det var något gammalt ex eller någonting som bodde där.
Okay.
Och sen så tittade han så att det var någon som gick ut och såg att han satt där ute. Och sen så åkte han iväg. Så hennes teori var att han ville visa att han åkte omkring med en tjej i en bil. Jag vet inte om det här stämmer.
Han ska vara rätt udda, det har jag förstått.
Jo, precis. Men han är ju fantastisk. Men lite tröttsam ibland också, kan jag tycka. Den här staccato-tonen som bara fortsätter och fortsätter. Mm. Han skulle nog... Jag tror att ganska många författare, i synnerhet manliga författare kanske, skulle behöva lyssna lite mer på sina redaktörer ibland.
Mm. Fast det är lite det jag älskar med honom.
Jo.
Första gången jag läste...
Det är ju väldigt speciellt.
Ja, jag fick läsa om de första 200 sidorna för jag fattade ingenting.
Nej.
Innan man kommer in i det där. Och sen så kom ju Jens Lapidus och kopierade det där.
Ja.
Fast det hävdar han ju bestämt att det har han absolut inte.
Fast det har han ju faktiskt. Alla som har läst Ellroy känner ju igen det där.
Precis. Ja.
Men tyvärr är det inte så många som har läst Ellroy. Så att han kommer ju undan med Lapiduskan där.
Ja.
Men hellre det än Ranelidska, kan jag säga.
Vad tycker du om filmen?
LA Confidential?
Ja.
Och den tycker jag jättemycket om.
Mm. Mm. Men har du läst boken?
Ja.
Ja. Saknas det? Då skulle ju egentligen filmen vara 4,5 timmar lång.
Men, ja, men det går ju inte riktigt.
Nej, det gör ju inte. De har ju klippt ihop det väldigt snyggt.
Men den
man,
är väldigt
man saknar
snygg.
Vissa delar i den där faktiskt.
Det gör mig absolut. Men jag tycker ändå att nu minns jag inte vad regissören hette den. Curtis någonting.
Curtis, ja.
Ja, just det. Mm. Han lyckas ändå fånga den här underbara noir-känslan i Ellroys universum. Och Kim Basinger är ju fantastisk där.
Det var
Vilken uppenbarelse.
Ja, men det är ju så sjukt. Ja, vi satt faktiskt och pratade, när vi läste boken innan filmen kom, så satt vi just och pratade om vem ska spela, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Men...
Lynn,
ja. Mm. Just det. Och då sa vi just, Kim Basinger skulle vara suverän. Men i hela castingen är ju helt fantastisk. Han har ju träffat rätt på allting.
Russell Crowe fick sitt stora genombrott där.
Ja.
Och Guy Pearce också.
Ja, för liksom första gången jag läste LA Confidential, då var det ju så här att man gillade ju inte Bud White i början. Men sen de andra, jag tror jag läste den 5 gånger eller något sånt där. Då börjar man inse att han är en ganska skön snubbe. Utan man har satt och hejat på den här rättfärdige...
Just det, streben.
Ja, precis. Mm. Och sen börjar man inse att han var en skitstövel.
Precis. Rollo och Tommaso, det får man ju gåshud av fortfarande.
Ja, verkligen. Alltså det, ja. Och sen, vad heter Danny DeVitos roll?
Ja, han är fantastisk där.
Ja, precis. En flabbkomiker som helt plötsligt kliver fram och blir... Ja, en riktigt creepy slaskhinksredaktör. Mm. Eller för journalist.
Har du sett den här nya HBO-serien Feud med Susan Sarandon och Jessica Lange?
Nej.
Det handlar ju om den här berömda fejden mellan Bette Davis och John Crawford.
Nej.
Den fick mig lite att tänka på LA Confidential faktiskt. Aha. Även om den utspelade sig på 60-talet så finns det en skvallerreporter som dyker upp hela tiden.
Okay.
Som är fantastisk. Det är någonting med den eran. Det känns som att de här filmstjärnorna finns inte riktigt längre.
Nej, det är
mystiken har försvunnit. Det tror jag har att göra med sociala medier och bevakningen och det också. Mm. Mycket, tror du inte det?
Jo, det tror jag också. Och stilen, 60-talsstilen var ju väldigt vacker. Mm. Det fick man ju lära sig redan i Mad Men. Men nu har vi helt glidit från ämnet här. Så jag tycker vi tar och spelar lite musik. Du är den enda med Lykke Li. Varför det?
Jo, det här är ju en cover på Lill Lindfors låt som Bo Setterlind skrev text till. Och den här är med i min kommande roman. Mm. Och jag har även skrivit in den i en skräcknovell som kommer snart. Jag tycker den är väldigt fin och haunting, som man säger på engelska. Mm. Och i Lykke Lis version så känns den liksom mer desperat och vacker än någonsin.
Mm. Då spelar vi den.
Du är den enda som hemligen ser mig, fast ingen har talat. Du vet vad jag vill.
Där, ja. Du är den enda med Lykke Li, text av Bo Setterlind.
Mm.
Och så är det väl en engelsk låt från början, är det inte det? Eller?
Det tror jag.
Ja, fan, det också.
Precis. Det var väl ofta så förr.
Ja, så var det. Häromdagen så var jag runt i Tyresö och letade lite böcker. Jag sa ju till dig att jag brukar aldrig förbereda mig för program, men nu har jag ju faktiskt gjort det. Men
ja, det verkar som det.
Ja, då letade jag efter böcker av dig.
Mm.
Det enda som fanns, det var en e-bok på biblioteket.
Jag vet.
Bokhandeln har ingenting.
De hade 100 hemskaste i typ ett exemplar som sålde slut.
Okej.
Okay. Så jag hoppas att de tar in lite mer av den kommande.
Ja, precis. Men varför, hur kommer det sig? Har man inte koll på lokala förmågor?
Nej, jag tror inte det faktiskt, tyvärr. Jag vet att det finns en tjej i och för sig som jobbar i bokhandeln som har koll på mig och min blogg och sådär. Så att jag hoppas att hon kanske kan styra in lite nu när romanen kommer.
Mm.
Men jag tror överlag kanske att man inte tänker så lokalt i Tyresö som man kanske borde.
Nej, det kan man ju tänka. Mm. Att det är lite igen så. Det är därför vi har kulturbordellen så vi kan belysa er som kommer härifrån. Men och då tänker jag så här, i höst kommer din första roman. Vi har ju redan varit inne på den.
Mm.
Orkidépojken heter den.
Ja.
Kommer det vara någonting här i Tyresö centrum då, i bokhandeln eller något sånt?
Det hoppas jag, verkligen. Jag ska ha PR-möten med mitt förlag snart, så jag tänker försöka lyfta fram de lokala där. Men det är så svårt det där, jag har så otroligt svårt för att liksom, göra reklam för mig själv. Mm. Det känns så pushy, jag minns när Hundra hemskaste kom. Eller skulle komma, så gick jag in i bokhandeln och frågade efter den. Mm. Och då knappade de fram och såg att jo, vi har beställt in något ex och där. Och det kändes så pinigt. Jag stod där med skämskudden. Mm. Jag har jättesvårt för att göra reklam för mig själv. Och det är ingen bra egenskap för en författare. Men jag är ganska bra på sociala medier, så jag brukar försöka gömma mig bakom det.
Ja, jag känner två författare. De brukar gå till biblioteket och kolla hur många böcker som är utlånade.
Jag skulle aldrig våga, för min tes i livet, och det har väl säkert att göra med min Morrissey-bakgrund, är att ingen är intresserad av mig överhuvudtaget. Mm. Så att jag skulle nog bara vara rädd för att få det bekräftat.
Så kan det vara. Man får, vad är det, 58 öre per utlåning, va?
Ja, alltså man gör det inte för pengarna. Men det är ju fantastiskt att folk läser någonting av en överhuvudtaget.
Mm. Det är det. Men Orkidépojken, det kommer ju bli en stor hit här i Tyresö, för den utspelar sig här.
Mm, precis, det gör den. Den utspelar sig i Bollmora-trakten sommaren 2011. Och den är inspirerad av Twin Peaks, som är min absoluta favoritserie genom tiderna. Den kommer tillbaka nu med en ny säsong med de gamla skådisarna. Så jag har utgått en del från mytologin där. Om man är väldigt, väldigt nördigt lagd och har sett till och med andra säsongen, så kanske man kan fatta vem den här Orkidépojken skulle kunna vara.
Okay.
Men skogen, som är väldigt, en väldigt tydlig del av Tyresö, finns ju där också såklart. Mm. Mörka, mytologiska skogen. Och det är en vad kan man säga, en unga vuxna roman. Mm. Som jag hoppas att äldre också kommer tycka om. Mm. Med lite skräckinslag.
Ja, du får gärna komma hit och läsa in den på Tyresö radion om du känner för det.
Det kanske jag gör. Nej, men det ska bli jätteroligt, verkligen. Mm. Den kommer ut på Constant Reader, Linda Skugges förlag. Mm. Och det är ju coolt att få jobba med en gammal idol.
Vi ska gå lite vidare. Det här är inte första radioprogrammet du gör den här veckan.
Nej, jag gästade PP3 och pratade om Ann på Grönkulla häromdagen.
Ja, alltså jag lyssnade ju på programmet på vägen hit. För det första så var jag så djupt imponerad. 17 kan du veta allt det där.
Jag brukar säga att min hjärna är som motsatsen till teflon. Allting fastnar.
Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och sen så läste du 8 böcker i helgen.
Fast jag hade läst dem förut. Alltså det är de 8 böckerna om Ann på Grönkulla. Mm. Och det var ju, så det var en väldigt speciell helg också. I fredags eftermiddag satt jag framför tvn och sminkade mig och drack kaffe och gjorde mig i ordning, för jag skulle åka in till min bästa kompis i Vasastan och dricka vin med henne. Mm. Och så helt plötsligt så dyker upp en flash att det hänt någonting på Drottninggatan. Och ja, sen blev jag sittande där. Mm. Och var hemma i Tyresö hela helgen och försökte följa med nyheterna och fatta vad som hade hänt. Till sist orkade inte göra det längre, så då läste jag om alla Ann på Grönkulla-böckerna. Och det var väldigt skönt faktiskt att fly in i fiktionen i en god
liten värld. Men var det en research inför programmet, eller gjorde du bara för nöjd?
Det var lite både och. Alltså, jag tycker om att läsa om böcker. Jag har ett sånt förhållande med Maria Lang också, den här gamla pusseldeckarförfattaren.
Mm. Just det.
Du sa att du läst James Ellroy 5 gånger. Mördaren ljuger inte ensam om Maria Lang. Mm. Har jag nog läst ungefär 27 gånger.
Det är så?
Ja.
Och jag vet ju att du ibland lyssnar på podden Snedtänkt. Mm. Där finns det ju ett helt program om Maria Lang.
Är det sant? Det visste inte jag.
Om pusseldäckan framförallt.
Men därför blev inte jag inbjuden, känner jag spontant.
Ja, man blir ju förbannad. Men det kan vi säkert ordna.
Det kan
Vi ska väl börja runda av här, men ni som vill lyssna mer på Helena, ni kan alltså gå in på P3s hemsida och plocka fram programmet PP3 från i onsdags.
Just det.
Stämmer det?
Mm.
Ja. Och nu Helena, du kommer ju komma tillbaka i ett senare program där du ska prata om författarens roll, nya roll i samhället med sociala medier. Och
just det, och lite myter och lite image och sådär.
Ja, och då kommer vi ha en annan författare med oss också som heter Tore S. Börjesson.
Just det.
Som kanske är den som håller Facebook flytande med ganska målande beskrivningar av saker och ting och företeelser.
Någon måste göra det också.
Ja, Då så, jag tänkte att vi avslutar med Morris och hela låten, va?
Det gör vi. Ja. Heaven knows I'm miserable now.
Så det gör vi. Då så, jag tackar dig Helena Dahlgren.
Tack själv.
Du har lyssnat på Tyresö Radio 91,4 MHz och Kulturbordellen med mig, Niklas Wennergren.